Kakan Hermansson.
Yes, my love, Britta Zackari.
Vi har ju en podd som heter Ofyllt hemma.
Ja, den är otrolig, för den handlar om hemmet, men också om så mycket annat.
Den handlar om lästedianer, den handlar om kentaurer, den handlar om Realtree Camo.
Det handlar om mycket textil ibland.
Den handlar om att sälja mitt hus, att köpa ditt hus.
Det handlar om min ägglossning.
Alltid, ja. Min också.
Tack. Den heter Ofyllt hemma och den finns där poddar finns.
Hörs i podden, hej då!
Hej. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Det här är en podd från L.
Dagens gäst i Underhuden är bloggare, poddare och har Sveriges största beautyblogg där hon snackar fritt och vilt om fukt, masker, syror. Hon är en pionjär i att göra beauty stort i Sverige. Hon är programledare med mängder av produktioner i ryggen som bland annat Sidekick, Idol och Veckans Svensk. Hon startade dock sin tv-karriär med humorserien Low Cash redan 2008. Hon går way back med andra ord. Och vi alla undrar varför hon inte har en egen show idag. Veckans gäst i Underhuden är också skådis. Hon är DJ och författare, radioprogramledare och har sommarpratat. Nej, men listan är miles lång. Framförallt är hon en extraordinär konstnär med examen från Konstfack. Och det har inte gått någon förbi att hennes alster är otroliga. Vem fan är du, undrar ni? Jag heter Frida Lund och idag ska jag intervjua Kakan Karin Hermansson.
Åh gud, jag fick rakt av gåshud. Alltså inte av mig själv, utan av dig.
Under huden med Kakan Hermansson.
Av alla de här epiteten jag precis nämnde som är du, vilket står dig närmst?
Konstnär, absolut.
Mm.
Men alltså jag är ju också verkligen bloggare och poddare.
Mm.
Alltså jag är ju en influencer.
Ja, absolut.
Och det är inte mer med det.
Men tycker du inte att det kan kännas jobbigt med det ordet?
Jo, men jag tycker också att om någon ska vara influencer så är det jag.
Mm. Varför då?
För att jag är smart och för att det är bra om jag influerar folk.
Mm. Men utveckla mer. Det räcker inte bara med att vara smart för att bli influencer skulle jag säga.
Man behöver väl absolut inte vara smart för att vara influencer.
Nej, jag menar det.
Nej, jag ska bara ta lite kaffe.
Mm.
Jag tycker så här. Influencer har ju liksom mer eller mindre ganska mycket makt.
Mm.
Alltså, om man säger ur ett PR och kapitalistiskt liksom point of view. Men många, alltså att nidbilden av en influencer är en passiv typ straight tjej utan åsikter.
Mm.
Som bara är, alltså som är typ ganska blank.
Mm.
För att man ska kunna typ så häfta upp liksom varumärken på henne.
Mm.
Och när jag säger blank, då innebär det självklart att man är sexig.
Ja.
Man ska vara sexig och tillgänglig. Och typ, alltså rätt många influencers har ju så typ som ett, alltså som, okej, det här kommer jag få skit ur. Nu ska jag säga det, som ett utvikningskonto. Alltså där det är så här, man säljer sig själv på olika sätt. Ja, men så genom att vara lättklädd eller vara sexig liksom på andra sätt.
Mm.
Och då tycker jag typ att det är, alltså visst, gör er grej om ni tycker att det känns hållbart. Alltså det är ju vissa, och vilket snyggt skrivbord.
Mm, tack.
Men jag gör då det på mitt sätt. Och tycker väl liksom att det är rätt skönt att, alltså nej, det kanske inte har så mycket med liksom motsatsbilden att göra, utan jag tycker nog att bara att det är liksom lite härligt att det finns olika influencers. Alltså som du är också en kul influencer för mig.
Trivs du med att jobba som influencer?
Mm. Det gör jag. Men jag tog också typ ett aktivt val i höstas att dra ner på liksom samarbeten. Mm. För jag kände att jag typ, att det var lite urlakat och att jag kände att jag typ, men vissa samarbeten kanske inte så här vara stolt. Mm. Eller att jag så bara, fy fan, varför sa jag ja till det här?
Men, ja, för jag tänker att det kan vara ganska lätt i den branschen att bli lite blind. Alltså för att det är ju inte att himla med att det kan vara jävligt bra med stålar till exempel. Och att man till slut kanske tappar det som är en själv. Och min bild av dig är ju att du är liksom... Du har jävligt tydliga ståndpunkter.
Mm.
Kände du att du liksom var och tummade på såna grejer eller?
Nej, alltså jag tummade inte på mina egna typ värderingar eller mina egna, alltså min grund till så om man gör ett samarbete, då typ har alltid min så utgångspunkt varit att om vi pratar om det produkter eller tjänster whatever, det är sånt jag hade kunnat tipsa om gratis. Det är liksom grunden för mig. Ja. Och det har jag aldrig gått över liksom.
Mm.
Eller jo, det kanske jag har gjort. Jo, det har jag gjort. Mm. Någon gång kanske. Men jag kände bara att jag gjorde det för mycket.
Mm. Det är svårt också i den branschen när man själv är ansiktet utåt. För att på ett vanligt jobb, inom situationstecken, då kan man ju fela. Det är ju liksom ingen konstigt. Det gör man. Man sitter i ett möte, säger någonting fel, livet går vidare.
Mm.
Men som du, en offentlig person och då influencer, alltså trampar du snett, då får du ju höra det, kan jag tänka mig.
Oh yeah, man. Ja, men det har man hört. Nej, men det är liksom, jag tänker, som, alltså, de som jobbar med reklam och gör reklam, typ gör reklamfilm, producerar det, alltså, ja men, ja, jag kanske råkar leva med en person som gör det.
Mm.
Nej, men jag, inte för att exemplifiera henne, men liksom att där är man ju liksom alltid, där är man ju bara någon person bakom hela den produktionen, och det är aldrig kopplat till hjärta.
Nej.
Eller hjärna, utan förutom väldigt mycket jobb.
Mm.
Men för mig är det ju liksom 100% ansiktet utåt.
Mm.
Och ska ta ansvar för liksom typ hela varumärket. Men det, och det är ju också bra att man ska ju välja liksom.
Mm.
Alltså jag tycker också att det är kul att göra så. Fotograferingar och när folk säger att de ska vara kreativa. Det är, de personerna brukar inte vara så kreativa. Men jag menar, jag tycker att just den lilla kreativa biten är kul.
Mm.
Och så har jag ju en fotograf som heter Emma Grann som jag jobbar jättebra med. Och ja, men det är liksom, det är väl kul att jobba med henne. Och ta fram liksom små kampanjer eller vad det nu vi gör.
Hur började din... Vi ska prata jättemycket om hur allting började. Men hur började då influencerkarriären? Alltså hur startade du det här?
Jo, men det kan jag berätta för dig, Frida Lund. Mm. Att själva influencer-biten började ju med att jag fick ett bokkontrakt på Forum, som är Bonnier. Och då så... alltså innan dess hade jag på min blogg på Nöjesguiden liksom skrivit, alltså bara så här, politiska krönikor, den ena efter den andra.
Otrolig blogg.
Ja, men tack, kul! Jag älskade ju den.
Ja, den var otrolig.
Och hade många läsare och många liksom störda läsare också.
Men vet du vad den kändes som?
Nej.
Den kändes som en bra så här, språngbräda för folk som kanske stod och så här, vippade på vad man ska tycka och tänka om saker. Precis.
Då kan man läsa den bloggen och förstå hur man ska tycka och tänka.
Läsa? Kan man göra det idag fortfarande? Ligger den kvar?
Vet inte.
Nej.
Men jo, men då var det i alla fall så att jag skulle skriva en bok. Och då hade allting som jag skrev... Allting som jag skulle skriva skulle in i boken och inte på bloggen. För det tog ändå väldigt mycket lång tid.
Mm.
Alltså jag känner så dåligt på Nöjesguiden. Det var liksom, jag och Amat pratade om det hemma när han besökte min podd.
Den här podden.
Precis. Men att det var så pissigt betalt, att det var liksom ett skämt. Och att man som kulturkvinna, har man ju jobbat en del gratis. Det tar jag igen nu. Men där var det liksom... Då slutade jag skriva om politik typ, för att det skulle in i boken. Och då började jag skriva typ bara om hudvård, för då hade jag liksom precis börjat tänka, men jag kan nog skriva om detta. Och då var det ju haram. Alltså jag kommer ihåg första gången jag skrev, då skrev jag om 10 typ peelings. Och då, oj oj oj, sura feminister.
Ja,
det var inte bra. De var så besvikna på mig. Om hur jag kunde skriva... Alltså, fattar du att den diskussionen ens... Alltså, det var verkligen...
Du fick agg.
Ja, det här kanske var 6 år sedan.
Ja.
7. Jag verkligen bara, hur fan, det är så jävla ofeministiskt att skriva om en skrubb.
Men kan man... Låt en...
Låt en kvinna skrubba.
Ja.
Ja, men jag får väl respektera att, alltså jag, vadå, jag är inte dum. Alltså jag har varit feminist sen jag var noll. Mm. Det är klart att liksom skönhetsindustrin är helt störd. Men det finns ju också någonting i den där beauty-grejen som är, för mig är det också sånt, liksom ett rent intresse.
Ja.
Som att du gillar mat. Mm. Jag gillar fan kemi i face.
Men hade du haft det intresset länge, men bara liksom inte outat det? Eller hur?
Ja,
det
jag hade, liksom... jo, men jag hade hållit på med det där intresset en tid, men jag hade ju också det framförallt när jag var yngre. För att jag liksom hade dålig hy och försökte liksom få bättre hy och tyckte att det var, alltid tyckte att det var så lyxigt och spännande, men alltså jag hade ju inte råd. Alltså vad hade jag råd med då? Typ
Clarasil.
Om ens.
Ja.
Alltså vi hade noll pengar. Jag hade ju ingenting. Men det var, jag var intresserad av det. Man kan ju vara intresserad utan av att konsumera det.
Hade du tandkräm på finnarna?
Ja. Men det gick, det kom jag ju. Det funkade liksom. Så jag körde ju taktiken. Torka ut.
Ja.
Vilket bara gör att man får ännu mer finnar.
Svar ja.
Hemskt. Men sen var det så här. Jag hade typ delat ut pris på Elle-galan någon gång. Årets beauty. Årets makeupartist som Igna vann, som var min kompis från, han är makeupartist men har också gått med mig på Konstfack, otrolig konstnär. Det var då i januari och sen så i juni så var jag på Polarpriset. Nej, alltså jag var inte bjuden på Polarpriset. Jag hade fått en mailadress till någon på Polarpriset och alltså hetsmailade. Hej, det här är Kakan Hermansson. Ingen vet vem. Alltså, ja ja, hej hej. För Emily Harris skulle vinna.
Ja.
Hade vunnit. Jag bara, jag måste få komma. Hon är min största idol. Jag måste få komma. Så jag fick komma. Satt själv bredvid någon sån mångmiljonär. Men då där på minglet så sa, liksom innan vi gick in så träffade jag Sia Jansson, chefen då på L. Hon bara, åh Kakan, jag har en fråga till dig. Och min första tanke är ju som alltid, som ett riktigt dampbarn. Vad har jag nu gjort? Alltså vad har jag nu? Har jag snackat skit om det? Nej, men det har jag inte gjort. Gud, vad har jag gjort? Varför? Vad är det nu hon ska säga? Jag bara, nej, vet du vad? Du får säga det nu. Jag kan inte gå in här och kolla på detta. Och sen så ska, du, ska jag tänka på det. Och hon bara, jo men jag undrar om du vill leda Elle-gala nästa år.
Ja.
Nej, men då höll jag ju på det.
Hur reagerade du då? Alltså helt exakt vad hände i dig?
Nej, men i mig tänkte jag, hur... Alltså jag,
då bloggade du inte på L.
Nej, precis. Utan det var då när jag... Det var typ juni. Sen i, på hösten började vi förbereda. Och då sa de så här, du kan väl lika gärna börja blogga här nu.
Mm.
Nej, men då, för då, och då hade Britta redan gått från Nöjesguiden till L. Så det kändes också som att, ja, men det gör jag. Men då var det... Alltså jag tror att lite att... Och det brukar jag säga till Sia fortfarande. Det här är 5 år sedan och vi har blivit liksom vänner. Att hon tror, att hon går runt och tror att jag är kapabel till att leda den här galan.
Mm.
Det chockar mig än idag.
Mm.
Det chockerar mig att hon, att hon trodde det slash såg det i mig.
Ja, såg det. Kanske ja, mer.
Men ändå...
Det är modigt.
Ja.
Och det är modigt av dig också att du tackade ja. Att det måste ha varit så läskigt.
Ja... Ja, alltså det var lite läskigt att göra det. Men sen, de andra gångerna efter det har det inte varit det.
Nej.
Eller det var lite läskigt i år för att jag då hade fått för mig att jag skulle sjunga med en kör. För att jag ville take it another level.
Det var bra, det såg jag.
Ja, men det var hemskt alltså. Varför gjorde jag det? Ja, ja. Jo, men det var jättebra. Mm.
Men du känns inte som en person, det kanske bara är utåt sett, men som blir så nervös. Är det bara någonting du har liksom...
Men jag har ju gjort så mycket live-tv.
Mm.
Och då är det ju liksom... Det brukar jag inte bli nervös för. Men däremot så har jag haft rätt mycket scenskräck. Men det har jag liksom övat bort för att jag har sagt ja till alla såna här saker.
Mm.
Jag tänkte det här, jag är ju bra på det här. Mm. Så då får jag bara öva bort det. Och så blev det. Mm. Så nu tycker jag liksom att det är lite... Vet, när galan brukar börja gå mot sitt slut så känner jag bara så... Åh nej, vad tråkigt, jag vill ju göra mer.
Mm. Varför har du inte en egen tv-show? Ping, alla produktionsbolag.
För att... alltså jag tror nog att enkla svaret är att jag är för kontroversiell.
Mm.
Eller att jag har varit för kontroversiell.
Mm.
Och då är det enklare att ha Lok och Hellberg. Eller vad? Hellqvist? Hellman?
Något sånt.
Ja, då är det enklare att ha så
dubbelkillar liksom.
Ja, men också kanske så alltså jag menar Kristen Loke är ju duktig programledare. Mm. Alltså men också så blanka pappa alltså SVT.
Mm.
Inga liksom gamla Twitterbråk i bråk fast det är i och för sig.
Fast hur många män har inte liksom
nej,
grejer
nej, men jag vet.
I sin historia.
Ja. Men också framförallt hur alltså jag menar man vet ju också så typ hur många framgångsrika män out there som man liksom man bara, varför kommer inte du upp i MeToo?
Mm.
Eller någon som har kommit upp men som ändå får fortsätta jobba och hämnas liksom livet ut.
Mm.
Livet ut. Men, nej, men en talkshow tycker jag verkligen vore på sin plats.
Jag tycker också.
Alltså typ, tänk en intressant talkshow där man vrider och vänder. Alltså jag som har lite analys.
Mm.
Lite. Ser du att jag har spasm på mitt ena öga?
Nej, jag ser inte
det. Det kommer du få uppleva. Alltså det så här det liksom drar inåt inte kort tid. Alltså det är som att jag är halvblind en sekund i minuten.
Jag hade så där förut när jag jobbade i en fotostudio när vi plåtade massa lookbookbilder så jag brukar kalla det för lookbookögat när jag får.
Jag har det.
Ja, du har lookbookögat. Men du jag undrar en grej.
Mm.
Är att vara feminist, är det också ett jobb du gör?
100%. Alltså eller jag tycker liksom jag pratade med Vanja Hermele. Min kompis som håller på och doktorera i genus.
Aha.
Hon bara, jag brukar säga att jag jobbar som feminist.
Mm.
Alltså det är ju lite så, om man är feminist så kan man ju kanske inte riktigt plocka bort det. Men ett jobb, ja. Ja, alltså det är inte som att jag tycker att det är feministiskt. Alltså det är inte en feministisk handling för mig att göra ett samarbete med en beautyprodukt.
Nej.
Det tycker inte jag är en feministisk handling. Men jag kan tycka att det är feministiskt att jag är en influencer.
Mm.
Alltså att det är grattis till alla som får influeras av mig. Istället för någon liksom... Någon passiv person som bara vill sälja en bikini.
Mm. Men kan du aldrig känna så här att... Du... Hur ska jag formulera det här rätt utan att det låter så drygt? Men att du är då inskjuten i ett fack. Så att om du skulle vilja typ skämta lite... något som inte är 100% PK så kan du inte göra det för då kommer folk bara hallå, du, för ett år sedan sa du att man absolut inte fick
jo men så är det ju
ja.
Men jag tycker ändå liksom att jag har ganska fria tyglar plus att jag kanske inte tycker att alltså jag tycker att PK är någonting otroligt fint för PK är att ha en feministisk eller liksom, och en antirasistisk samhällsanalys
mm.
Alltså jag typ, alltså det finns ju en, jag vill liksom inte skämta om att folk är prostituerade eller att folk är liksom, alltså det finns en sån typ lite, alltså som jag tycker är väldigt så killhumor,
mm.
att man ska bräcka varann för att, att man ska vara så här hård och kall, alltså jag tycker inte, det är inte liksom min grej, så kanske inte jag är typ super-PK bakom stängda dörrar, alltså,
nej.
Men det är inte som att jag går runt och... Fast jag är ju jävligt PK om man jämför med andra människor.
Mm.
Men det är så konstigt för PK kommer liksom att använda... Det är någonting som amerikanska högern har använt mot den intellektuella vänstern. Mm. Alltid. Alltså den så högerkristna amerikaner.
Ja men den är ju verkligen... Alltså ordet PK, dess betydelse har ju fått en negativ klang. När den snarare borde fått... en positiv mening.
Typ som Bechdel-testet, att det är någonting otroligt, en stämpel liksom.
Mm.
Nej, men jag känner, alltså för mig, jag kan verkligen, jag behöver inte alltid vara feminist heller.
Nej.
Alltså jag kan ju, det får ju jag bestämma själv.
För jag tänker att det är så himla, det kan ju vara inom allt man liksom brinner för, så här feminism, antirasism och allting. Man utvecklas ju också genom åren och det man tyckte feministiskt för 5 år sedan det behöver faktiskt inte stämma idag för att man har liksom läst nya rapporter, man har varit med i samhället mycket längre och så här, utvecklingen
fått andra vänner.
Jag måste ju också få ske och
det
tycker jag framförallt kanske bland män att de kan ha svårt att hantera att man byter åsikt när det egentligen bara är att utvecklas.
Ja alltså jag har ju inte inga män i mitt liv på det sättet som har svårt att... Alltså du vet, män rör inte mig i ryggen.
Nej.
På det sättet.
Vad skönt.
Ja, jag behöver liksom inte tänka på män på det sättet. Förutom de som jag kanske jobbar med eller umgås med.
Mm.
De jag umgås med tycker inte så. Och de jag jobbar med, ja vad synd om de tycker. Tror jag.
Mm.
Men det är ju liksom... Feminister blir ju alltid synade i sömmarna liksom.
Ja, ja, det är det jag menar. Det är som att man vill... Alltså det här kan ju vara människor du inte känner. Men att man vill ju sätta dit folk som har... en tydlig
precis, ja.
Aktivism i sig.
Ja.
Under huden.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Jag undrar så mycket, för det finns ju, jag tycker liksom att din konst har fått för lite uppmärksamhet.
Mm.
För du är ju en otrolig konstnär.
Tack!
Varsågod. Jag började tänka på dig som barn när jag tittade på dina krukor. För att jag ville veta om du liksom redan då höll på att skapa. Alltså hur hittade du till konsten? Varför håller du på, varför är du konstnär?
Ja, alltså jag satt ju jämt och ritade när jag var liten.
Mm.
Och dels så minns jag det, men också att det finns mycket foton och att det finns något jättegulligt foto på när liksom mina föräldrar har liksom tapetserat in en byrå och en vägg så att jag liksom kan måla där på.
Nej.
Ja, men också gick upp så jättetidigt och bara satt och målade. Men det är också för att de har berättat.
Ja.
Och sen är det så uppfinningsrika föräldrar, typ jag och min pappa byggde jättemycket, typ så hade en skokartong, byggde en lägenhet. Du vet, så när man kollar på lägenhet så ser man planritning. Vi byggde en sån typ ovanifrån lägenhet. Men, du vet, typ, tänk dig värmeljusets hölje i sån tunn metall. Den liksom skar vi ut så att liksom där inuti så att det blev en liten lucka och så hade vi det som tvättmaskin.
Alltså,
jag och min pappa jobbade otroligt mycket med sånt när jag var liten.
Var det han som initierade det då? Eller såg de det intresset hos dig?
Men det var nog både och, tror jag. Mm. Men absolut. Men då ska man också tänka på att när min pappa gjorde detta med mig, då skötte ju min mamma hushållet.
Mm.
Så ingen skugga ska falla på den kvinnan.
Nej.
Så kan man tänka i de allra flesta hem, tror jag. Nej, men de har liksom varit... Jag tror att en stor grej med mina föräldrar att de... Alltså jag var ju lite special när jag var barn, liksom. Med min diagnos... Och du vet, så
hade... Hur tändes det den när du var liten?
Ja, men prata... Alltså, ingen impulskontroll.
Nej.
Noll impulskontroll. Den har jag verkligen övat upp.
Mm.
Ja, men du vet, mycket kvarsittning och typ mycket bråk i skolan. Och de har liksom alltid varit så där. Du är du, och du är du, och du är fan bäst, liksom.
Mm.
Och jag tror att det... Även om jag hade liksom en jobbig barndom på många sätt och vis, så har det liksom... Jag har haft någon sån grundsjälvkänsla som de verkligen har bankat i mig. Men framförallt så att jag och min syster uppfostrade. Ni kan vara vad ni vill. Om ni vill bli bagare. Om ni vill bli make-up-artister eller läkare.
Mm.
Men de har alltid... Alltså de har uppfostrat oss som att vi är två tänkande varelser. Som det finns liksom... Vi kan vara vad vi vill.
Det hela spektrat från liksom... Du kan jobba på 7-Eleven.
Ja.
Du kan också bli advokat.
Och men framförallt... Typ du ska jobba på sällan eller du ska jobba.
Ja.
Alltså riktig sån arbetarklassmentalitet. Jag kommer ihåg när jag typ gick på gymnasiet och så fick jag jobb på torget. Så här grönsakshandlare.
Mm.
Så första dagen när jag jobbade så hade jag absolut halsfluss. Mamma bara, ja men du måste ju jobba ändå.
Okej.
Tror hon har ångest för dig nu eller? Nej men så då gick jag där och jobbade från 7 till 3 och liksom kunde knappt prata. Hade ju förmodligen jättehög feber. Men alltså fattig sån arbetarklassmentalitet jag uppfostrade i. Alltså, tror typ min mamma har inte varit sjukskriven speciellt mycket, förutom när min syster var sjuk och hon fick en stroke och sen så blev hon sjukskriven och sen pensionerad. Men liksom piskad till att till god arbetsmoral.
Mm. Det bara var så ju. Det var ingen snack.
Nej, alltså det var ju bra. Mm. Jag började jobba första sommaren, första gången jag var 12. Då började jag jobba på mitt gamla dagis. Vill du veta, vi hade timpenning?
Svar ja.
12.50, ta det lugnt Frida Lund, skrik inte. Nej, men då jobbar man ju där till, alltså jag kommer ihåg att jag jobbade liksom några sommar, det var så kommunjobb.
Ja.
Och sparade jag ihop till vår avslutningsresa till London, som vi hade med klassen. Men sen så kom jag och gick på någon keramikkurs liksom. Gjorde typ korv med bröd, kom jag ihåg.
Men vadå gick på någon?
Var alltså jag typ gick det gammal... på bostället som var någon sån fritidsgård. Alltså när jag kanske var 8.
Mm.
Mamma bara tack, typ slängde allting. Och sen så var den faktiskt först... Jag gick typ foto också så här på högstadiet inne i stan. Och, men jag tänkte aldrig att jag... Alltså typ, det var mina föräldrar noga med så här, att jag skulle inte gå estetisk linje. För det var liksom flum.
Mm.
Och de två som har riktigt sån, du vet...
Man skulle arbeta och inte...
Nej, men de tänkte nog mer så här... Alltså min pappa blev ju akademiker under min uppväxt. De tänkte nog mer så här, alltså... Ni ska framåt.
Mm.
Jag kan inte flumma på någon jävla linje.
Mm.
Så att jag gick inte det, utan jag gick samhäll. Och tänkte typ att jag skulle bli journalist eller barnmorska. Eller alltså du vet, någonting.
Mm.
Rädda världen på något sätt. Eller liksom. Men sen så när jag gick, när jag hade tagit studenten, så var det en tjej som jag kände som ett flisiga som gick en kvällskurs i keramik. Jag bara, fy fan vad kul, det ska jag göra. Och då var det som att jag bara slog till mig. Jag bara, home is where the clay is. Alltså jag blev så lugn. Gud, jag känns som jag tjatsade om det 100 gånger. Men min mamma verkligen så, åh Karin, du blir så lugn med lera. Typ jag kunde typ så, jag bodde, mina föräldrar bodde, då hade de flyttat till stan. Och så bodde jag på vägen till mig, där jag bodde så. Och liksom åkte jag förbi dem, så... Jag stannade ofta till där, typ kanske åt. Eller, då tog jag liksom hem lera från den här kursen och satt och jobbade med typ så fredag kväll.
Mm.
Hemma hos mina föräldrar. Mamma bara, men herregud. Och nej, men det blev liksom min grej. Så då tänkte jag, fan vad kul. Kanske ska söka liksom och gå någon folkhögskola eller någonting innan jag blir barnmorska och liksom rädda världen. Men sen bara blev det liksom, keramik blev en sån förälskelse för mig. Jag tycker, alltså det var alltså att kunna typ blanda hjärnan, eller alltså få ut hjärnan via händerna, är så jävla coolt.
Mm.
Alltså inte bara i text, utan alltså att intellektualisera ut det som finns i hjärnan ut i händerna är fan, det passar mig alltså.
Kände du att du hade en talang? Alltså om du tänkte att du hittade hem, var det också så här, hittat hem och det här är jag duktig på?
Alltså jag tror inte att jag är speciellt duktig keramiker. Jag är en bra konstnär.
Mm.
Jag är liksom mina, alltså alla mina konst, eller många av mina konstverk är liksom väldigt teoretiska. Typ hej, det här är mitt examensarbete om hatbrott i Stockholm och San Francisco. En jämförelsestudie. Typ åkte till San Francisco och intervjuade en massa HBTQ-personer.
Mm.
Och jämförde med HBTQ i Stockholm, och så gjorde jag liksom installation, keramiska installationer om det. Alltså så, eller typ mitt examensarbete i femman var liksom, det handlade om sexuella övergrepp och kvinnoseparatistiska utrymmen och estetiska värderingar.
Mm.
Så jag liksom, det har alltid varit typ att börjat med typ en teoretisk idé eller ett ifrågasättande eller ett fenomen, och sen har det blivit keramik. Mina krukor då som jag gör, de är liksom mer som ett utlopp för att jag bara, alltså det tog mig så lång tid att göra någonting som jag tyckte var snyggt, någonting som jag bara tyckte var fint, för jag ville bara att allting skulle ha en mening. Jag kunde inte bara göra någonting som var fint. Om jag skulle göra ett kakfat var det tvunget att handla om kvinnomisshandel. Alltså jag hade såna höga krav på mig själv. Men nu kan jag göra de här krukorna och göra grejer bara för att jag tycker att det är fint liksom.
Och då får fortfarande hjärnan gå ner i händerna.
Ja, fast på ett helt, alltså på ett helt annat sätt. Mycket mindre krav och bara så här, bara kul med ett mönster.
Mm.
Men det tycker jag fortfarande typ är lite... Alltså, jag har varit så hård mot mig själv och tyckte att det behövs väl inte mer typ grejer som bara är fina. Fast jag älskar fina grejer.
Mm.
Jag älskar ju konst. Jag lägger massa pengar på konst och skor.
Och skor.
Och små skor.
Men hur såg intagningsprocessen ut i Konstfack? Var du nervös? Eller hur bestämde du dig?
Jag var så jävla arg, för jag hade kommit på intervju innan. Och inte kommit in.
Du bestämde dig så här. Nu har jag hittat keramiken, nu ska jag söka till Konstfack.
Nej. Nu har jag hittat keramiken. Jag gick först på Ölands folkhögskola och gick en så här grundläggande konstår där. Mm. Där man testar på massa grejer. Ja, men grafik och foto, lite skulptur, måleri, alltså allt möjligt. Sen kom jag in på Nyckelbäcksskolan i Stockholm. Gick där ett år, sökte till både HDK och Konstfack. Kom inte in, skaffade en egen ateljé, sökte igen, kom på intervju, kom inte in.
Mm. Då?
Var jag så arg att... Alltså jag var så arg, jag ville spränga Konstfack.
Mm.
Moget. Alltså hur skulle jag göra det? Det skulle jag aldrig göra. Sen kom jag på intervju igen och då sa den här professorn som inte gillade mig, han bara, ja, antar att jag måste ta in dig.
Var det gång tre, alltså år tre?
Mm.
Mm.
Och då kom jag in och då var jag så jävla glad att jag inte hade kommit in året innan för att jag hamnade i en sån bra klass.
Mm.
Och vi var 8 och sen blev vi 6 stycken för att 2 hoppa av.
Och då går man där och så väljer man den inriktningen?
Nej, då har jag sökt keramik och glas.
Ja.
Och då går man på keramik och glasfacket.
Mm.
Sen så finns det liksom inrednings... Nu heter de lite annorlunda, men inredningsarkitekt eller inredningsdesign. Industridesign. Textil, grafisk design och så bildlärarprogrammet och konst.
Mm.
Nu gick jag igenom hur det ser ut. Ja, det är säkert, jag har säkert glömt något.
Ja, men då,
smycke. Vi delar kök med smycke.
Och då satt du där och keramikade all day.
Jajamän.
Mm.
Satt och grät i något hörn för att jag var olycklig och utbränd. Jag var low-key utbränd, eller high-key utbränd typ 3 gånger under mina 3 första år. Hur? Lite höga krav. Alltså du vet så.
Duktig flicka.
Fast jag tycker liksom inte att jag är det. Det jag tar till samarbete med typ ADHD:n, rastlös, massa möjligheter liksom. Typ jobbade på radio, jobbade på tv, DJade. Hade liksom, fan vad jag gjorde mycket grejer. Skrev, alltså.
Allting
och var engagerad i typ... Jag har satt i lärarförslagsnämnden på skolan. Alltså du vet, jag har alltid liksom velat så påverka. Och kallades absolut genuspolisen av en lärare på lärarförslagsnämnden.
Mm, det gjorde du.
Jag är det. Men ja, alltså det är ju väldigt så intensivt. Man kan vara i skolan, vet, från 8 på morgonen till 8 på morgonen till 8 på morgonen hela tiden. Men det var också, de 3 första åren var också så jävla roliga. För att vi hade så mycket fester och du vet, jag och min kompis Karin hade kanske så en bar på fredag eftermiddag från 4 till 4.
Mm.
Det var liksom, allting var underbart. Man åkte och typ köpte lite bärs på systemet i Liljeholmen och sen så hade man typ en rapkväll.
Mm. Men tänkte du då att det kommer bli mitt yrke eller visst? Trodde du att du skulle lyckas eller vad man ska säga?
Ja, jag trodde nog att, alltså... Som konst, alltså det är inte som att man när man går på Konstfack att mentaliteten är att bara du kommer lyckas, utan det är så här, det är ju väldigt svårt att lyckas.
Ja, det är det de
alltså det är ju också så, när man går keramik och glas, innan kunde man ju så här, nu har du gått keramik och nu kan du ta jobb på Gustavsberg eller vara på Rörstrand eller liksom, du vet så, det finns ju ingenting sånt längre.
Nej.
Nu är det bara egenföretagare.
Mm.
Och den var väl en kurs på en förmiddag som jag hade.
Mm.
Och det var ju också väldigt mycket så när jag gick på Konstfack och då började jag med low cash på ZTV, att det var så här, nu tror jag att folk kan förstå att man kan vara mer mångfacetterad. Men då var det ju liksom, alltså det var ju hånfullt att man så här jobbar med tv samtidigt som man var konstnär, för att man delar upp fin och ful kultur så mycket.
Mm.
Och jag har alltid varit så här, fan, jag kan väl göra allting.
Och det kommer från din uppväxt, att dina föräldrar har...
Ja, men jag tror det kommer ju också från att liksom har format sig i en feministisk rörelse där man liksom får väldigt mycket, eller där jag fick väldigt mycket självförtroende.
Mm.
Och sen tror jag också bara att jag är sån.
Ja, men för jag verkligen, vi känner ju inte varandra jättebra, men vi håller ju på.
Vi håller rakt på, och bättre ska det bli.
Ja, bättre ska det bli. Ja. Men min bild av dig är ju att du har, alltså jag tänker dig som en person som går rakt fram med så här bestämda steg och har ett väldigt bra självförtroende. Och jag imponeras verkligen av det, men ligger det i paritet till din självkänsla? Eller du har lika bra självförtroende?
Nej, jag har absolut mycket, mycket bättre självförtroende än självkänsla.
Mm.
Nej, tvärtom.
Nej, vet jag inte.
Så här är det. Jag tycker att jag är jättesmart, grym. Jag har jättemycket identitet i att vara en bra vän.
Mm.
Och en bra familjemedlem. Och liksom en bra feminist.
Mm.
Och sen så... jag har vänner som tycker att de inte är bra personer. Det har jag inga problem. Alltså jag tycker att jag är en toppen person.
Ja.
Också för att jag har gått 500 år i terapi. Alltså jag har rätt ut saker liksom. Mm. Och att, du vet, jag är snart 40 och omger ju bara mig med vänner som jag tycker är otroliga.
Mm. Hur ser ditt sociala liv ut? Har du liksom, hänger du mycket med kompisar och gör mycket grejer?
Ja, vi har alltid gjort så. Jag och min flickvän, att vi liksom har... Vi bodde inte ihop förrän kanske typ 2,5 år sedan. Och då hade vi varit tillsammans länge, för vi bodde bredvid varandra. Vi har alltid haft mycket... Vi har umgått så mycket tillsammans med vänner också. Men alltid varit noga med att vi ska umgås var för sig. Typ, alltså semestrat var för sig och tillsammans. Och jag liksom, vänner är ju verkligen ens liv. Det är ju mitt liv. Och sen har jag ju jobbat också. Men så jävla mycket med det ska jag göra inte längre. Och det är så jävla skönt. Men ja, vänner är ju liksom... Det är ju min hjärna.
Mm.
Skulle vara hemskt och... Alltså jag tänker att det är så här... Mina vänner är också mina politiska förebilder. Och de som jag kan vädra saker med och bli en smartare människa av.
Jag tycker det är så fint när man prata med vänner och så får man en ny insikt. Man kanske har en åsikt och så pratar man med någon och så helt plötsligt har man ändrat sig eller börjat tycka på ett annat sätt. Ja. Man har hört andra saker.
Ja.
Och så är man så bra vänner att man kan säga det och den personen bara, vad kul! Ja. Och inte typ så här, har du ändrat dig nu?
Nej.
Det tycker jag, det är så här, det är en sån fin grundsten i vänskap. Ja. Och att hela tiden så bli utmanad av...
Ja. Och att man kan liksom spegla sig i sina vänner för att man respekterar dem så mycket och kan ta in deras åsikter om olika saker. Ja, men jag tänkte igår var, ja, men nu är Rona time, så umgås man ju mycket då i sin familj. Men igår så jobbade min tjej natt och då var Tony och Vendela, mina kompisar, hemma hos mig. Då gjorde jag en lite salt melanzana och en god efterrätt. Men det var liksom så jävla mysigt att bara sitta så och köta i så 6 timmar, bara prata, dricka vin och bara tjata, alltså vi tre, och jag älskar deras hjärnor.
Mm.
Det tycker jag är så, alltså mina kompisar är smarta, det har de alla gemensamt.
Mm.
Smart ass liksom.
Det är inte helt fel.
Nej, det är bäst.
Ja, det är bäst.
Mm.
Jag tänkte också att jag ställde frågan på min Instagram om folk hade frågor till dig.
Mm.
Så jag ska bara ta några snabba.
Mm.
Är du med?
Jag är med.
Vi har fått frågor, det är verkligen högt och lågt. Men jag tyckte den här var väldigt fin. Berätta om det du senast blivit riktigt berörd av och varför.
Det var en fin fråga. Jag blir berörd, alltså jag gråter ju typ varje dag. Jag är så lättrörd alltså.
Men gråter eller liksom
tåras upp. I.
Mm.
Men jag, en sak som jag blev berörd av, pappa skickade på Instagram en... Typ så självporträttserie från någon konstnär från när han var typ 26 till han var 65 och typ hade insjuknat i Alzheimers. Och så var det så här 5 eller 6 självporträtt och det gick från klarhet till typ som en rund ring med 2 ögon.
Nej.
Och då rördes jag verkligen till. Dels för liksom de här porträtten, att det var så liksom talande. Och så det, speciellt det sista porträttet var liksom så... Det var också en sån skarp linje liksom rätt över ansiktet som var så ångestfull. Men också så, jag rördes till för att liksom, det är så fint att jag och min pappa har den relationen.
Mm.
Att han skickar sånt till mig. Liksom. Jag vet att det är så himla ovanligt att pappor är närvarande. Och alltså, en närvarande pappa kanske inte ska få cred bara för han är närvarande pappa. Men mina föräldrar är så... Ja, de är skitstöriga också, men de är så fina. De har verkligen gett mig så bra grund för livet.
Mm.
Mig och min syrra liksom.
Hur ser din vardagliga kontakt ut med dina päron?
Det är sms-grupp. Med mig, mina föräldrar och min syster.
Ja.
Nej, men det är allt möjligt.
Där skickas det bilder.
Det skickas bilder. Det skickas...
Emojisar, använder de det?
Självklart.
Mm.
Alltså, det var ju liksom ett tag där jag bara, okej, sms till min syster. Mamma har lärt sig nu. Alltså, det är mycket tummen upp eller liksom...
Ja.
Nej, men det, där kan jag röras till också. Att de kan hitta så, du vet, den lesbiska emojin.
Ja.
Typ på två tjejer, att tummen upp. Alltså, du vet, att de kan... Oh, det är så jävla gulligt.
Mm.
Mm.
Men de bor inte i Stockholm?
Nej, de bor i Lund. Och min syster bor i Malmö. Nej, men det är mycket... Vi har mycket kontakt.
Mm.
FaceTime typ nästan varje dag.
Mm. Jag fick faktiskt också en fråga där en skrev, kan Kakan berätta lite mer om hennes fantastiska pappa? För hon hade sett er på spåret. Ja. Det var ju dunderhärliga.
Vi var härliga. Vi förlorade alla matcher. Men vi förlorade med typ 1 eller 2 poäng mot dem som vann.
Ja, men exakt.
Ja, men förhör du hur mycket ångest jag har över detta? Ja, men nu har jag berättat om honom. Han är underbar.
Och men det, alltså på spåret måste väl varit...
Jag kan inte ens prata om hur mycket ångest jag hade för det. Alltså det, jag hade sån ångest över det att... Oh,
det gud. Känns ju som att man typ skulle kunna fejla på så här Norges huvudstad för att man blir nervös. Är det extra... Får man fråga inside-frågor om på spåret?
Mm.
Alltså är det exakt
ja.
Som det är på tv? Alltså
ja,
det...
förutom musiknumret. För det är alltid någon fåfäng liksom... sångerska eller sångare som ska göra om för att de sjöng fel. Och de som sjunger har ofta såna stora skyltar, alltså du vet, som det står någon sån studioperson och så står texten på för att de har glömt
för det är inte deras låt liksom.
Ja.
Mm-hmm. Men då, så då kan man sitta där taggad och så bara, jag visste att det där var bla bla bla, och så bara nej, då tar vi om och då har ni redan spelat in era svar.
Precis, och det brukar de ta kanske i slutet av programmet.
Ja, okej, jag fattar.
Men absolut att jag ändå... Att jag satte mig ner med Ola Salo. Vi satt bredvid sminket. Och jag försökte, jag bara... Ja, vad ska du sjunga idag då? Han bara, nej. Åh gud, nu hör du på. Jag bara, ja. Mm. Ja, det är hemskt.
Det måste vara fruktansvärt. Jag blir nervös när jag tittar
på det. Ja, men när jag får sån... Alltså, jag kan typ inte kolla på det.
Nej.
Men nu har jag kollat för att Paris har varit med.
Ja, men snälla.
Nej, men jag kan inte ens... I can't even,
Parisa.
Ja, det där är fan helt stark.
Ja, det är det. Vilket är ditt bästa vin?
Vem har ställt den frågan?
Nej, men det kommer en del frågor om vin här.
Nej, men jag känner att jag har precis fått upp ögonen ordentligt för vin.
Mm.
Det är dels för att jag följer dig. För att du är... Men det är kul med gott vin.
Ja.
Och också har jag en kompis som har en vinhandel som skrämde mig och sa så här. Vet du vad, Kakan? Mycket av vin som säljs på systemet i Sverige är typ som Eldorado fast vin. Du får absolut inte dricka bag-in-box. Det är Eldorado fast vin.
Mm.
Ah, så nu har jag börjat köpa dyra viner. Gud, vad man har blivit. Ah, jag drack ett skitgott vin från Pompette som heter Prana, som är ett rödvin som... Nickar du instämmande?
Ja.
Har du druckit det?
Ja.
Som är typ lite kolsyrat.
Mm.
Fy fan vad gott det är.
Oxiderat.
Säger man det?
Ja.
Ja. Det är lite oxiderat.
Mm.
Och det är typ... Ja, kanske var också en bra temperatur när jag drack det.
Eller hur? Det är viktigt.
Ja, jag drack ett gott vin igår med.
Härligt. Okej. Okay. Vad är det bästa råd du någonsin har fått?
Gå i terapi.
Vill du skicka det rådet vidare?
Rakt av. Alltså, ni måste gå i terapi.
Mm.
Och speciellt, nu är det ju inte jättemånga killar som lyssnar på det här. Men killar måste ju gå i terapi.
Ja.
Åh, gud, jag är så glad att jag inte behöver med killar att göra i den utsträckningen alltså.
Mm.
Vadå, var det inga mer frågor?
Jo!
Men ladda på, Lund.
Ja, jag trodde du ville utveckla kring det här.
Nej, usch. Mm. Gå i terapi, du har räddat mitt liv alltså.
Mm. Procent ångest / glädje i ditt liv generellt. Vaknar du glad eller nere? Vad är ditt defaultläge?
Nej, alltså jag har ju då gått typ sammanlagt 10 år i terapi.
Mm.
Mm. Och sista, eller senaste, jag hoppas det är sista gången jag gick, så gick jag hos en kvinna som heter Charlotta, som alltså som var specialiserad på kvinnor, lesbiska kvinnor, och liksom trauman. Och hon gick jag gick hos en behandling hos henne. Och det var liksom superbra. Och sen så har jag också gått KBT. Alltså jag kan ju verktyga mig igenom det mesta. Nej men jag har typ, alltså från att ha varit en person som har haft, du vet, vissa perioder. När jag flyttade hit hade jag så panikångestattack varje dag.
Nej,
alltså mådde kuken.
Ja.
Och liksom haft jättemycket självskadebeteende. Massa konstiga ätstörningar. Bara, alltså alltid haft ångest. Och sen så var det som att jag, alltså jag kommer ihåg sekunden. Jag bestämde mig så här, nej. Jag vägrar fan acceptera att jag ska må så här. Ha ångest hela tiden. Det var liksom, det var 2007.
Mm.
Då kontaktade jag hon Charlotta. Och sen så var det liksom en långsam bearbetning liksom. Och terapi. Mycket dyra pengar. Nej men jag har typ inte alls ofta ångest. Och det känns helt sjukt för mig att säga det. Eftersom jag har liksom identifierat mig som med ångest stora delar av mitt liv. Så jag började liksom ha ångest när jag var, alltså som jag kan identifiera när jag var 11.
Mm.
Och sen har det liksom bara varit oro. Men jag har inte ångest. Jag har typ ångest och är sur när jag har PMS.
Men hur gammal var du när din syster blev sjuk i cancer?
Hon var 14 och jag var 18.
Mm.
Då hade jag också jättemycket panikångest och ångest. Då. Men då fick jag ju hjälp från en psykolog. Det fick ju hela vår familj på via barnsjukhuset.
Mm.
Som var så jävla grym. Alltså jag hade så mycket ångest. Hon bara, skit i plugget. Du behöver inte gå på spanska. Du behöver inte göra det där. Alltså jag gjorde mitt liv så mycket enklare.
Mm.
Sen hade jag en skolsköterska som också jag kunde... Jag fick typ en nyckel av henne, så kunde jag typ gå och vila lite när jag ville. Ja, det var väldigt skönt.
Blev du väldigt trött då, när hon var sjuk?
Ja, men både och, för att det var liksom i trean på gymnasiet. Så det var ju typ så, hon blev sjuk i november. Hon blev sjuk samma dag som min kusin dog. Eller hon upptäckte liksom sin knöl. Samma dag som min kusin dog på morgonen och min morfar på kvällen och... Några månader innan dess hade min andra kusin dött. Vintern hade min mormor dött. Vintern innan dess hade min, liksom, en av mina bästa kompisar dött. Så jag hade liksom väldigt mycket så trauma rakt, alltså, i ansiktet hela tiden. Samtidigt som våren kom därefter och hon behandlades. Och jag gick på balen. Jag åkte till Prag och spelade en handbollskupp. Jag liksom vaktade någon gymnasieskola på Lundaspelen. Alltså jag var jättemycket med mitt handbollslag. Nej, alltså jag har alltid haft så jävla mycket energi.
Mm.
Jag kan inte minnas att jag var trött, utan liksom mest orolig. Men sen så gick ju hennes behandling bra.
Mm. Men har du kunnat liksom vila i det? Eller,
nej, men gud, snälla. Nej. Ångest. Det finns ju ingenting så mycket ångest som att hon har varit sjuk.
Nej.
Det har inte kunnat vila i det.
Hur mår hon idag?
Ja... Hon mår, alltså hon är ju frisk men hon kan inte få barn.
Mm.
Och det är ett jättestort trauma.
Ja.
Och också det handlar ju om liksom så här sexism i sjukvården. Att jag menar, det var en jämnårig kille när hon blev sjuk som skulle behandlas och han fick lämna sperma. Och hon hade fått mens när hon blev sjuk. Så de hade kunnat ta ut ägg från henne. Men det gjorde de inte.
Men gud,
Nej, men det är liksom... Det är sådana små saker, situationstecken, som är sådana enorma så här sexistiska grejer.
Mm.
Men hon är ju liksom en otroligt cool person. Hon är genusvetare och sjuksköterska. Hon är bitter och sur dygnet runt. För att hon jobbar ihjäl sig och inte får en spänn extra. Speciellt under det här liksom coronakrisen.
Mm.
Alltså... Sjukvården i Skåne är verkligen ett skämt.
Mm.
Men jag har i alla fall inte så mycket ångest längre och det är så jävla skönt.
Mm.
Så kan jag sammanfatta det.
Ja.
Mm.
När ska du programleda på spåret? Frågetecken.
Mm, nej, men det kommer jag nog inte göra.
Nej, det är inte din.
Men alltså, det skulle vara kul, men det verkar som att det är mest killar som gör det.
Jaha. Du tänker så. Mm. Vilken grundlig analys du har gjort.
Tack.
Varsågod. Okej, nu är det så här att du står, alltså det är liv eller död och du får bara välja ett hudvårdsmärke.
Bottega Pacific.
Agree.
Ja.
Jag som inte är, alltså på din nivå, jag håller med.
Mm.
Och om du bara fick använda en hudvårdsprodukt från vilken?
Det är sjukt för att det, man behöver ju mer än en.
Ja men det är så här nu.
Då måste man ju ta någon med solskydd. Och om jag bara ska ta en, då tar jag fuktmasken från Bottega Pacific. Mm. Den är så jävla bra.
Alltså...
Bara träffa två personer som en till den.
Jaha.
Jamen.
När ska du vara med i Bäst i test?
Nej, alltså det kan jag berätta för dig att på David Sundins bröllop, han som programledare Bäst i test, träffade jag en kille där. Han bara, jag är producent för det. Det skulle vara så kul om du var med. You did not ring. Alltså,
ring har... Kakan.
Eller, jag vet inte. De behöver inte göra det.
Nej, okej.
Okay. Jag vet inte. Om David skulle säga så här, fan vad det skulle vara kul.
Mm.
Jag avgudar David.
Han är rolig.
Nej, men alltså, jag gjorde ett program på honom för 4 år sedan. Då hade jag liksom, alltså jag visste inte, jag visste vem han var.
Mm.
För att min kompis hade jobbat med honom och hans bror. Men jag visste liksom, typ, jag bara, åh, typ en vit snubbkomiker, för fan. Varför har han parat ihop mig med honom? Vi skulle göra reklam för Göteborgs stad. Har aldrig haft så roligt. Alltså skrattade så att jag fick ont i underlivet. Alltså skrattade så att jag bara, nu åker äggstockarna ut.
Ja, gud, det händer ju så sällan tycker jag i vuxen ålder att man får såna här attacker när det börjar
smärta. Ja, nej men alltså det var, fy fan vad kul jag hade. Alltså vi hade så kul den veckan.
Mm.
Han är ju så speciell, David. Och sen, när han gifte sig, sånt present sjöng jag David en låt till hans fru.
Nej.
Vill du veta vilken låt det är?
Ja.
Okej, den går så här. Jag har ett jobb, det är någon ingen vidare. Jag har en lägenhet där ingen vill bo. Ja, det är den.
Mm.
Då hör jag fåla fo. För att den har jag och David nämligen sjungit tillsammans med Niklas Strömstedt i en fucking gammal Volvo.
Jaha.
När vi gjorde reklam för Göteborgs stad.
Ah.
Så det är lite vår låt.
Det var fint.
Den, alltså, oj, oj, oj. Det är en stark låt.
Okej, jag vill avsluta med en fråga från mig.
Ja.
Är du en bra talare på bröllop?
Skämtar du? Alltså, det är... Alltså, jag hade kunnat tala som yrke.
Ja.
Rakt av.
Du har lyssnat på Underhuden med Frida Lund och...
Kakan Hermansson.
Du har lyssnat på Underhuden med Kakan Hermansson. En podd från L.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.